Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Där säger vi välkomna till ännu en hockeypodd. Denna gången ska vi snacka ner de senaste matcherna och blicka framåt. Och tur för alla som lyssnar så gör jag inte det här helt sol, utan jag har med mig Humle och Dumle, Robin Fredriksson och Jonas Tegner. Hej på er!
Hej, hej!
Tja!
Kul att kunna vara med.
Ja, vilken ära att få vara med i detta kunniga hockeysällskap. Om jag kan bidra med någonting. Det ska nog bli intressant. Hur är hockeytempen?
Den är väl ganska god ändå, tycker jag. Nu har vi kommit ett antal, två handfulla matcher in i serien. Så att man har fått sett ett par lag, eller vi har ju sett jävla många lag, för vi har mött typ samma gäng hela tiden. Kristianstad och Södertälje som vi har mött två gånger vardera. Men jag tycker att det börjar arta sig överlag, och jag tycker att det börjar bli lite kul faktiskt med hockey, måste jag säga.
Mm. Jag skriver under på den. Och ska vi bara ta det rakt upp och ner och säga att sedan ni senast spelade in så har Djurgården lirat två matcher då, och det är två segrar, hemma mot Västervik med 2-0 och borta mot Västerås med 1-0 efter straffar. Så för den uppmärksamma så kan man konstatera att det är två hållna nollor. Ska vi börja med den första? Västervik hemma. Tankar, Robin?
Det var en ganska tråkig liksom, hockeymatch, men jag hade inget emot det. Jag vill ju se ett steg fram försvarsmässigt framförallt, och det tycker jag ändå att vi fick. Båda matcherna senast har ju varit ett klart steg i rätt riktning. Sen är det bara två matcher. Visst, men jag tror vi bägge här matcherna när senast slog rekord i lägsta skott emot i skottsektorn på en match liksom. Och det var ju det vi ville korrigera. Sen har ju det, vad det verkar, blivit lite på bekostnad av offensiven, men det struntar jag lite helt i. Jag vill egentligen bara att vi har ett övertag i den typen av avslut varje match. Sen om vi vinner med 10-5 eller 20-10, det spelar inte så stor roll. Men jag vill inte att vi... Jag tror vi har förlorat den matchen i princip de första sex matcherna allihop. Så att det är inte där vi vill vara. Så att de senaste två matcherna är ett klart steg i rätt riktning. Och Västervik Det var väl inte lika bra som Västerås senast försvarsmässigt, men ja, steg i rätt riktning.
Håller du med om det här, Jonas, också när Robin säger att ja, det här grundar sig i att du håller med honom, men att försvarsspelet blir bättre, vad ser man det på? Alltså, på vilket sätt är det bättre? Det är så liksom stort begrepp, bättre försvarsspel, men exakt vad är det bättre?
Alltså framförallt så gick man inte bort sig riktigt på exakt samma sätt i egen zon, och man var lite enklare, lite rakare ut i zon, vilket gjorde också att man inte alltid kom i fart mot motståndarens blå linje. Och det är det också som kan skapa de här lite mer öppnare lägen som då i det här fallet då skulle kunna rendera i att man inte själv lyckas skapa de här riktigt vassa chanserna inne i skottsektorn och nära målet då. Just för att det går ganska sakta mellan zonerna. Så där. Man är försiktig med pucken, och det tyckte jag var ganska tydligt mot Västervik. Framförallt där det var, som Robin sa, det var en riktigt seg match. Alltså den var inte speciellt rolig, men jag håller ju med också när Robin säger att det var lite grann det man ville se. För att vi fredade målet väldigt väl, och till slut så vann vi ju. Vi vann ju rättvist också ändå, även om det var så att de hade faktiskt ett visst övertag på oss halvvägs in i matchen, kan jag tycka, spelmässigt sådär, men utan att skapa sig jättemycket.
Vi var ju tvungna att fokusera på att stoppa den här blödningen defensivt.
Verkligen.
Nu hade vi ju liksom svinkat grisen ganska hårt genom väldigt bra målvaktsspel. Men att vi efter 6 matcher släppt till flest skott bakåt, flest skott i egen skottsektor, det är ju liksom unheard of. Så att vi där fokuserar på det nu ett tag framöver och detaljstuderar det från vårt perspektiv, och sen liksom, ja, det är det jag vill se just nu. Offensiven, den får komma när den kommer liksom, men den har inte heller varit bländande, men den har tagit ett litet steg tillbaka. Men fokus nu på att visa att vi kan täppa till försvarsmässigt.
Men en fråga då, om försvarsspelet har steppat upp något, men på bekostnad av anfallsspelet, på vilket sätt hör det ihop? Alltså, varför är det inte att liksom skruva upp försvarsspelet, så bör ju det bana väg för anfallsspelet också, eller?
Alltså jag tror, alltså som jag var inne lite grann på, alltså om man safear man mer i egen zon, så är det ju, så har det ju mindre chans att kunna komma i fart in i motståndarens zon. Men sen ska vi komma ihåg också att det här powerplay som varit fantastiskt i början, det har nu gått, det är väl typ 3 matcher nu som vi inte har gjort ett mål i powerplay. Jag kan absolut ha fel, jag borde ha dubbelkollat det, men jag tror att det är någonting sånt där. Och det påverkar.
3 matcher är ingen jättegrej, ska sägas heller. Nej, med tanke och det här, på att det var typ varannat powerplay i första 5 matcherna, så gjorde vi mål. Så att, ja.
Ja, men precis. Och det här visar ju också hur nyckfullt det här är. Alltså vi gör mål i princip hela tiden i början, och vi är ju, försöker ju vara ganska tydliga med att så här kan det ju inte fortsätta. Och så dyker det upp så här 3 matcher utan ett enda mål i powerplay. Och då har vi ändå skapat ganska mycket powerplay. Å andra sidan så har vi ju bakbundit vårt powerplay lite grann med att vi har spelat med Olle Liss på fel kant till exempel i ett par av powerplay. Inte hela tiden, men ibland liksom så. Som jag inte riktigt... jag förstår inte det. Man vill försöka hitta något annat grej liksom så där, och testa någonting. Och det är väl klart att man ska vara mångsidig, men jag tror att det hänger ihop lite grann. Och jag menar, powerplay är en ganska viktig faktor inom hockeyn för att göra mål, för att skapa tryck och hela den biten. Så att jag tror att det påverkar lite grann också till helheten av offensiven.
Sjukt hur mycket vi har snackat om det här med rättvända eller felvända klubbor i powerplay. Det har varit en sån grej den här säsongen att först började vi rättvänt, ja, det vi tycker är rätt då. Och SSK gjorde inte så. Vi hade framgång, de hade inte framgång. Så när de bytt, och så har vi börjat prova det de gjorde, utan framgång. Och, ja. Jag vet inte riktigt varför, för det enda som har skett när vilka är minne samtidigt, det är ju Östlund och Olle Listor som står på varsin half wall. Och
ja, byter sida.
Det enda som riktigt sker då är att de står och skickar pucken till varandra liksom i runden på något sätt. Så att man får aldrig de här skottlägena. Och jag...
Nej, alltså de måste ju
jag tänkte bara säga så här, jag undrar bara så här, om tre matcher utan mål, liksom det är ingen ko på isen, då undrar man ju vad argumentet är att testa för de så här 5-6 matcher där vi har levererat. Bör ju heller inte vara så här så pass etablerat och satt att man bara okej, men nu ska vi vara mångsidiga. Förstår du? Det hade varit en sak om man nöter på första 15 eller någonting med och bara kör på, fan jävlar vad bra vi var på det här. Men om vi ska ta höjd för framtiden, ska vi börja, nu är så trygga i att det här sitter, ska vi börja experimentera lite och se om vi kan ta det till en ny nivå om vi ändrar lite. Då hade jag köpt det någonstans. Nu känns det ju bara svårt att hitta argument för att ändra på någonting så initialt, eller?
Ja, jag ser ingen uppsida med att spela så där. Och det har hänt lite för många gånger för att det ska vara ren slump att man har hamnat så någon gång i powerplay och liksom inte kommer loss därifrån för att man har pucken i hav och får inte möjlighet att snurra liksom. Sånt kan ju hända någon gång, men det har hänt lite för många gånger för att det ska vara en slump, så att nej, det där är ett riktigt mysterium varför vi har valt att göra så. Vi har inte ändrat någon personal i powerplay överhuvudtaget. Vi har kört exakt samma gubbar förutom nu senast då när Kevin Karlsson blev skadad under matchen, men annars har det varit exakt samma hela tiden.
Alltså det här med felvända, jag tänker ju att ska man spela så överhuvudtaget, du måste ju framförallt få ner pucken djupt, alltså runt omkring kassen bakom förlängda mållinjen för att kunna hitta upp därifrån. Så man måste, så att deras box måste vrida på skallen hela tiden. Alltså nu är det ju bara, det är ju jätteenkelt att läsa ut ett powerplay när man har klubborna felvända. Så får man dem att vrida huvudet neråt, ner mot eget mål, då kan man ju liksom därifrån styra och sen hitta upp till skyttar som är, då har klubben utåt sargen och lättare kunna skjuta utan att få blad mot blad till exempel eller något sånt där. Men det gör man inte heller.
Att man står bakom mål och har liksom varsin skytt redo på direkt skott vid teckningscirklarna. Att det blir liksom, det blir spegelvänt mot när man står uppe på blå så att säga.
Precis. Men du måste ju rotera ner en gubbe till där, för du kan ju inte ha en spelare som står bakom mål, för det tar ju för lång tid för den spelaren att kunna komma upp på ena eller andra sidan för att kunna hinna upp.
Det är bara
skitsamma. Nu, ja, förlåt, det kanske blir lite väl detaljerat, vi kan skippa det.
Vi har tagit nästa steg tillbaka helt enkelt. Och det beror på att vi taktiskt har ändrat lite strategi och inte någon spelarmässigt, tycker jag.
Men förutom defensiven då som skruvats lite mot Västervik, något annat ni plockar med er därifrån?
Ja, alltså Johan Alm och Cameron Schilling fungerade ju inte alls, tycker jag. Det blev väl lite grann som vi trodde. Jag trodde det i alla fall att de skulle sätta ihop de två, för att Arnesson och Tyrell har fungerat så pass bra, Kalle Odelius och Kevin Karlsson har fungerat så pass bra, och så var det Alm som hade fått alternera med Falk och Hedström i princip hela tiden, och då kändes det mest logiskt att de skulle peta in Schilling där. Det fungerade faktiskt inte speciellt bra, tycker jag. De fastnade i zonen i nästan varje byte, höll jag på att säga. Det är väl det jag tog med mig, och den är kanske lite negativ att ta upp, men jag tyckte inte det funkade.
Nej, men man var ju ganska fine med att det var det som prövades första matchen i och med att de andra två backparen funkat så bra. Men jag är väl också inne som dig att de kompletterar inte varandra så väl. Alm har ju sina egenskaper i att han är stor och stark och liksom bra i spelet utan puck. Den biten, Schilling är ju mycket en allroundback, men han är inte så spelskicklig att han liksom blir det här perfekta komplementet till Alm. Det kan ju ta ett tag för dem att hitta varandra, såklart, men just nu känns det som en dålig fit. Och det är intressant, för det är många som nu har vi hållit nollan två matcher här, och Schilling och Alm är de som spelat mest i de två matcherna, och att man då ganska naturligt hyllar de två en del. Deras intåg har nu liksom räddat upp försvarsspelet, men om man tittar på siffrorna så är ju de senaste två matcherna alla backar ligger på plus. Kevin Karlsson, Ytterell och Delius Arnesson, vad det gäller liksom plus minus, vad det gäller skott avslut när de är på isen. Förutom Schilling och Alm. De har ju varit inne på mera event bakåt än framåt. Och det är de enda två backarna som har varit det. Och jag vet inte. Vissa kanske säger att det är för att de har matchats mot de bästa eller det är för att de har startat mycket egna zoner. Jag köper inte det riktigt. Jag tycker zonstarter är lite överskattat. Det har inte så stor påverkan om man inte matchas extremt mycket åt ena eller andra hållet. Men det tycker jag inte att Fagervall och Ragnarsson gör.
Det är så väldigt många byten också som sker liksom i flykten. Dessutom, ja, exakt. Som man inte ser. Alltså det är ju fler byten som sker i flykten än som är i den här zonstartet dessutom.
Ja, nej, det är bara att de inte har... De har fastnat mycket i egen zon, helt enkelt.
Värt att påpeka också är ju det att Johan Alm har spelat, vad var det, 18 matcher på 3 år ungefär. Eller ja, nu lite fler matcher då eftersom han har spelat lite grann i Djurgården. Och Cameron Schilling har ju inte spelat matcher på ett halvår och inte tränat med ett lag heller på ett halvår. Så att det är ju liksom... Ja, det ska inte vara allt för gnälligt helt enkelt, men de har haft det liksom lite problem att komma ut ur zon på ett vettigt sätt så där.
Men däremot tycker jag att Schilling individuellt löste många situationer jävligt snyggt. Och det gillar man ju att se. Han vill man ju verkligen ska vara en toppback i den här ligan liksom. Och det finns ju där.
Vi har ju en liten grupp som vi diskuterar en del hockey i och det här hävdar jag liksom är lite mer mjuka värden som Robin ofta viftar bort och tycker att jag är helt ute och cyklar. Men jag ändå klamrar mig fast vid det. Och det vi pratade lite om det förra året i somras med intåget med Mr. Smith. Men det hade ju Robin helt och hållet glömt bort och sagt att det här tror jag inte ens vi har diskuterat.
Jag vet att du har refererat till det här några gånger, men jag har liksom inget minne av att den diskussionen har skett.
Här Jonas, måste du in och backa mig. Visst har vi sådant om det här.
Jo då. Jag skrev en hel del om det under sommaren och du gjorde det också. Men alltså det kan ha varit en diskussion som pågick lite kort och sen så var det inte så mycket mer med det. Men både du och
vad
jag
var poängen av Mrs. Smith då? Om vi tar det där.
Nej, men poängen var att vi liksom sa det att just det här med att alltså känna och klämma på varandra som grupp, som individer, som liksom relation till coach, allt det här, som organisationen, är det stökigt där, allt liksom sipprar ner på ett eller annat sätt ner i Djurgården och isen. Och diskussionen nu senast var väl liksom att fan, det är en del gnäll på sina håll och kanter om att fan, det här kommer inte hålla. Samtidigt som jag då hävdar, men fan, okej, det kanske inte är den bästa hockeyn någonsin. Det finns säkert jättemycket, eller uppenbarligen väldigt mycket att skruva på. Trots det så plockar vi poäng. Och jag menar på liksom att ju mer det här sätter sig, ju mer vi går mot vinter, ju mer liksom hockeysäsongen liksom blir varm i kläderna på något sätt, och såklart i alla djurgårdar, så kommer det bli bättre. Och jag har ju hellre det scenariot än att vi liksom känner att ja, här har vi ett namnkunnigt lag, men fan, vi måste redan börja titta på och jaga poäng. För vi har tappat kanske 5, 6, 7 poäng för mycket redan. Typ så.
Alltså det är alltid bättre att ta poäng än inte att ta poäng.
Givetvis. Den är ju enkel.
Så är det ju. Men jag tror, alltså jag hade nog hållit med om det var så att jag hade haft ett högre förtroende för tränarna. Att liksom, det här är bara en formdipp här i början, men de här beviset att de är bra och det här, de kommer få ordning på det här. Och sen hade jag nog också hållit med om det var så att se att vi hade spelat medelmåttigt här första 6-7 matcherna med att man kände att det här kommer att lyfta. Men vi var faktiskt så dåliga första 6 matcherna att vi, alltså eventuellt sämst i ligan dåligt liksom. Och det var på en nivå som liksom inte kan blundas för. Så illa var det ju liksom.
Exakt, och det här menar jag på att de här inledande siffrorna, när vi sen om ett tag jämför liksom lika många matcher, alltså om vi jämför hur det ser ut nu, då kommer liksom den här perioden i början att sticka ut. Och det kan man då motivera och förklara med väldigt mycket annat. Tror jag.
Ja, jag hoppas verkligen att det här sticker ut som vår sämsta period. Det hade ju...
Exakt.
Men det är ju inte övertygad om. Liksom.
Nej. Och vi får ju plocka upp den här om någon månad.
Alltså jag hoppas ju verkligen det, men det känns ju nu efter senaste 2 matcherna är man ju lite mer positiv på att vi går åt rätt håll. Men jag kan förstå att många alltså 95% av alla supportrar är ju oerhört resultatstyrda bara. Jättenöjd när man vinner, missnöjd när man förlorar. Har inte kunnandet eller bryr sig inte riktigt om den underliggande prestationen. Det handlar bara om att vinna, typ så. Men jag tror att det var så många som liksom inte kunde blunda för hur dåligt det var spelmässigt. Att jag förvånades av att i en värld där så många är resultatstyrda, så var det nästan överallt man läste så såg folk att ja, vi har ju tagit poäng här, men liksom, herregud vad dåligt det har sett ut. Liksom. Det var liksom på den nivån att ingen riktigt kunde blunda för det. Och det var ju alarmerande.
Ja, vi har säkert anledning att återkomma dit. Antingen så blir det som vanligt att du slår oss på fingrarna, eller så får du äta upp dina ord. Jag hoppas ju på
oss.
Ja.
Har du Jonas på din sida där?
Ja, just det. Jonas är med mig. Kul Jonas. Välkommen in i båten.
Ja, okej. Okay. Yep. Ja,
finns det något mer att orda om kring Västervik, eller ska vi blicka över till den andra matchen?
Det kan vi göra. Vi kan dra vidare till Västerås.
Bara spontant så här, vad tycker vi om Västerås hittills? Det var ju en, jag minns ju, vi skrevs också i den här gruppen liksom inför premiären, och då var det så här, Västerås är bra, de har rustat bra, helt okej, okay. Det här blir svårt. Vad tycker vi om deras inledning, och vad säger vi liksom efter att ha mött dem två gånger då?
Det ska sägas att det är liksom 7-8 lag som på något sätt hypas. Som lag som har gjort bra saker i sommar, som kommer ta steg framåt, och så kommer det inte kunna bli. Alla kommer ju inte kunna förbättra sig liksom, någon måste ju halka efter, man tävlar mot varandra liksom. Så att det kan väl mycket väl bli Västerås. De var ju sumpade på Kalle Östman sent där, och har ju en bluff i mål som vi konstaterade i premiären. Så att,
han hade en hygglig ersättare i alla fall.
Ja, de slängde in en 0-3 här som höll nolla mot oss då fram till straffläggningen. Så att det är mycket vunnet där. Men jag har inga superstarka känslor om Västerås som lag hittills. Vad ska jag med?
Ja, nej, men alltså jag gillar ju lite grann matcherna mot Västerås. Jag tycker att det har varit kanonmatcher. Alla tre, även försäsongsmatchen, var ju riktigt riktigt jävla ralla slagsmål nästan. Det var ju gruff var och varannan avblåsning. Och sen har det bara fortsatt. Jag tyckte den här matchen var ju otroligt underhållande för att vara 0-0-match, måste jag säga. Förvisso inte alls lika gruffig som det har varit tidigare, lika stökig. Sådär. Men det kan ju vara för att de inte hade Trevor Sheek heller som är avstängd. Nej, jag gillar matchen mot Västerås, måste jag säga. Jag tycker att det är lite som att möta Södertälje på något sätt. Det är liksom liten extra krydda faktiskt. Men om de som lag, så känns det ju som att det har ju pratats lite grann om att de borde ju vara så mycket bättre, framförallt så mycket jämnare. Att det är något halvstrul där med tävlandet i Västerås. Inte för att jag tycker att jag märkte när vi har mött dem riktigt, men
det här nostalgigrejen kring Västerås, är inte den lite liksom, de har väldigt, väldigt få elitseriesäsonger bakom sig.
Men nu var inte du med Rocklunda 95-96 när vi levde rövare. Inte för att jag var det,
men de åkte ur 99-00 den säsongen då. Men då hade de gjort 10 år i dåvarande elitserien, men det är de enda 10 åren de har gjort det.
Med svartgula också.
Ja, exakt. Så det, alltså, förtjänar de stämpeln ett klassiskt lag liksom? Växjö Lakers har ju flera säsonger i högsta serien än dem.
Ja, men det är ju inte ett klassiskt lag, det måste vi väl ändå kunna enas om, alltså Växjö. Nej, men det har, alltså, vad är klassiskt lag? Det har väl också med att göra, alltså, det är väl väldigt kopplat till ens supporterkultur, ens historia. Alltså, det finns ju, om man går och frågar det äldre gardet inom vår supporterkultur, så är det ju många som drar historier om Gurkstaden. Liksom, de åker dit, att det var ju fan alltid ett jävla mayhem när man åkte dit. Det är väl snarare därifrån man någonstans lägger in värderingen eller stämpeln klassiskt eller inte, eller?
Ja, typ.
För det är väl lite samma sak med, så här, ja exakt, och det är som med Brynäs är också ganska många så här legendariska mytresor kring. Du vet, så här, polishundarna som kom in när polisen ledsnade så mycket så att de tog bort munskydde på dem och skickade upp dem på läktarna. Liksom. Den typen av grejer, det är väl snarare det. Men annars så, ja, man minns ju inte någon match mot Västerås i de högsta ligorna liksom. Eller högsta ligan. Så. Men jag blev bara tänka på en grej. Fan, jag var lite skeptisk till det så här, att vi har mött Södertälje ett par gånger och Västerås ett par gånger. Men fan om inte det är ganska så bra. Alltså, nu pratar jag bara från ett Djurgårdsperspektiv. Liksom. Vi dubblerar med fotbollen som allt med Europa och hela det där. Det blir jävla tröttsamt att nämna det i hockeypodden hela tiden. Men då blir det ganska så bra att du vet de här ganska nära resorna. Men ändå, det finns någonting rivalitetsmässigt. Det är liksom, Västeråsarna har ju så otroliga komplex och ska hävda sig. Och sen Södertälje alltid Södertälje. Tror att det är inte så jävla dumt och tokigt för intresset kring den här ligan överlag. Och sen snart är det november, då liksom vankas det första hockeyderbyt. Och sen kommer december och ett par derbyn. Ja. Jag vänder i frågan och tycker att det är ett ganska bra upplägg hittills. Fick jag det sagt också. Tackar.
Ja, nej, men jag tycker den tacken inte alls är dum faktiskt. Kan hålla med.
Mm. Men du var inne på det, Jonas. Det var inte en typisk, liksom, kollar man bara resultatet 0-0 så tänker man, jävlar, var det någon som höll sig vaken de här tre perioderna plus... Men det var inte så svårt att hålla sig vaken den här matchen.
Nej, verkligen inte. Alltså det var fullt ös. Jag tyckte det var ganska högt tempo hela matchen igenom. Det var två otroliga målvakter där konstigt nog Ian Blomqvist då i Västeråsmålet faktiskt överglänste Carl Lindbom, som förvisso var suverän även den här matchen, jättelugn och trygg.
Men alltså han gjorde ju svårt för han att göra med än att rädda alla straffar och alla skott.
Nej, så är det verkligen.
Det är jävligt höga krav nu.
Ja, men vi kan väl säga att Ian Blomqvist var väl mer spektakulär i alla fall. För att han hade ett par helt jävla omöjliga räddningar. Alltså, det är ju... Ja, han var faktiskt otrolig. Nu ska vi inte hylla... Eller, jo, jag kan fan göra det. Jag kan hylla en motståndarspelare vid något tillfälle. Men han var faktiskt riktigt, riktigt jävla bra.
Det är kul att se en sån här målvaktsmatch också ibland. Alltså när två målvakter storspelar mot varandra. Det är ju charmigt. Dessutom två 19-åringar den här gången. Men jag var förvånad för att det kändes som det var mycket målchanser i matchen. Men sen när man tittade statistiken efter så var det kanske inte så förvånande med 0-0. För vi kom ju bara till 13 skott i skottsektorn, Västerås till 7. 7, det är ett jättekliv framåt för oss. Vi har snittat 19 emot innan dess.
Det är jättebra faktiskt.
Här vill jag flika in med en grej då. Lite som på föreläsningar inför storsal och ingen vågar, du vet, när lärarna säger, föreläsarna säger, men det finns inga dumma frågor, och alla tänker 7000 frågor, det är ingen som vågar säga något. Så då tar jag den rakt ut. Vad menas med skottsektorn? Det finns säkert en hel del som
lyssnar på det. Det är jättesvårt att förklara i poddsammanhang såklart.
Men kan väl säga så här, det finns lite olika definitioner, men den enklaste är väl att säga att om man ritar ett streck från ena stolpen på målet upp till teckningscirkeln, och så gör man likadant på andra sidan, alltså en åt vänster, en åt höger, då har du liksom, det blir som en liten kon, och sen så fortsätter, så gör man två linjer rakt upp helt enkelt till överdelen utav teckningscirkeln ungefär. Då har du fått någonting som ser ut som en glassformad polygon av något slag. Det är skottsektorn ungefär, kan man säga. Och sen så finns det någonting som kallas för inre skottsektorn, och det är väl det typ som...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Är framför mål. En 2 meter, ungefär 3 kanske. Nu är jag lite osäker. Det är lite märkligt att det är så få skott i skottsektorn då i den här matchen, med tanke på att det är ju massor av powerplay. Alltså jag, ja. Nu har inte jag kollat exakt hur mycket det är, men vi har väl typ 5 och de har 4 eller något i den stilen i alla fall. Och att det är inte fler ändå. Det brukar vara en faktor som pumpar upp.
Men det var inte där chanserna skapades. Vår powerplay var inte bra.
Nej, det var inte. Ja, jag tyckte vi hade ett ganska hyggligt powerplay. Vi förtjänade till oss att göra minst ett mål i powerplay i den här matchen. Det tycker jag ändå faktiskt.
Ja. Med bästa lägen kändes som det kom på genombrott liksom. Ja. Prodin hade ett, Norman hade ett. Och sen den här dubbelchansen då när Kevin Karlstad gör den här uppåkningen som kan ha varit då han skadade sig. Men,
det var ju powerplay för sig.
Var det powerplay?
Ja. Jajamän.
Det kändes inte så eftersom det var inte sån situation.
Nej, det var ju slutet på ett papper. Ja, skitsamma. Men
apropå den skadan så verkar det ju inte vara jätteallvarligt, va? KG uttalade sig om det idag och vi spelar in måndag, ska vi väl tillägga.
Jag fick lite mothugg när jag slängde ut på Twitter att Kevin Karlsson spelar nog SHL nästa år. Oavsett om han är med Djurgården eller inte.
Mm.
Sen hörde jag att de sa typ samma sak, Madhawk och Sanne Lindström i sin podd, så att då kände jag mig väl ganska rätt ute, men det är ofta det där jag fick lite mothugg om att han gör för mycket juniormisstag och så vidare, men det började påminna mig direkt om när vi spelade i Hockeysvenskan för 10 år sedan och debatten som var kring Erik Gustafsson då. Jag tycker att Kevin Karlsson, han kommer ut på plus så himla mycket att visst, kanske ändrar misstag varje match, men det är inte fler än de andra backarna.
Nej, verkligen inte. Han kan dessutom stå upp fysiskt också, men trots att han är inte så överdrivet stor. Han försvarar blå och egen kasse bra, tycker jag. Så att vi får hålla tummarna för att vi går upp så att vi kan ta med oss honom upp till SHL.
Nu Robin, när du ändå nämner för 10 år sedan, så blir det en bra brygga över till att ställa frågan. Vad upplever ni? Liksom, är det någon skillnad på allsvenskan nu än vad det var för 10 år sedan? Och följdfråga sen, vad är den stora skillnaden mellan SHL och allsvenskan?
Hockeysvenskan blir väl mer och mer en proffsliga. Den hade ändå tagit steg mot att vara det då också. Det var en jätteskillnad på Hockeysvenskan då och 3-4 år innan det bara. Liksom.
Den är ju mer lik SHL nu än vad det var
Ja.
Mycket, alltså det är ju... Jag tycker det är ganska stor skillnad.
Att bägge serierna kommer in under samma rättighetsägare så där och behandlas liksom lika av C-more och hela den biten. Det hjälper ju till. Har vi kommit in mer pengar i ligan och sådär också. Så att, ja.
Ja, jag tänker spelmässigt dessutom också, så tycker jag liksom att tempot är ganska snarlikt. Det är klart det begås fler misstag i Hockeyallsvenskan. I synnerhet när tempot blir ganska högt. Och jag menar, skicklighetsgraden på spelarna är ju av förklarliga skäl lägre liksom, så än vad de är uppe i SHL. Men jag tycker jag ser ganska mycket likhetstecken faktiskt.
Köper du den gamla klyschen om att det är taktiskt och liksom spelintelligent i SHL, medan det är mera fart och fläkt utan hjärna i Hockeysvenskan? Eller börjar det där suddas ut lite?
Det börjar suddas ut lite grann, men jo, det är Alltså det är mer taktiskt i SHL, det är ju, och det är väl inte så jävla konstigt. Alltså då, de är ju skickligare och kan ta, alltså kan ju ta mer eller fler korrekta beslut ute på isen, vilket gör att misstagen blir färre. Så att det är väl inte så himla konstigt, men jag tycker att det är ju flera lag som spelar ganska så strukturerat och inte så mycket slit och släng hockey. Jag menar, ta Kristianstad till exempel, som spelar väldigt tufft och hela den biten, men jag tycker att de är väldigt kontrollerade när de spelar. De släpper ju inte till speciellt mycket överhuvudtaget. Så att det är, ja, det är, på så sätt så är det ganska stor skillnad mot när vi var nere sist. Då var det ju mest bara tuta och köra liksom. Så det är inte riktigt samma sak nu, tycker jag.
Nej, undrar, skulle det vara intressant också så här. Jag tycker ju generellt att vi har ju tacklat inledningen på ett annat sätt. Alltså förvisso så har det varit liksom två mot Södertälje, två mot Västerås och två mot Kristianstad. Men ändå inte riktigt samma känsla, du vet, så här, Djurgården kommer till byn, det är det största någonsin, och det kanske kommer lite längre fram, men samtidigt är vi mer varma i kläderna. Tycker hela den biten är inte lika påtaglig i alla fall. Vet inte riktigt hur jag ska benämna det, men jag tror ni greppar vad jag menar, va?
Ja, jag tror jag vet ungefär vad du menar. Men sen ska man komma ihåg Södertälje, då var det väl fullsatt. Västerås, nu var det väl i princip fullsatt också. Det var väl fullsatt nere i Kristianstad dessutom när vi var där.
Men det blir inte påtagligt på det sättet att, eller så här, vi viker inte ner oss.
Ja, du menar så. Ja.
Liksom att vi hanterar det bättre.
Ja, alltså det beror på hur man ser på det. Alltså Kristianstad, den matchen är vi ju utspelade. I princip 40 minuter i alla fall så är vi utspelade mot Kristianstad. Visst, vi viker väl inte ner oss, det gör vi väl inte. Alltså på så sätt, alltså varken fysiskt eller fartmässigt på något sätt, utan det är bara att vi är sämre i den matchen, men vi har en mycket bättre målvakt. Då har de ändå Filip Larsson som har varit riktigt bra under den här säsongen. Så att, absolut, jag håller med dig till en viss grad, helt klart.
Jag tycker ändå det ger någonting. Jag håller med Robin om så här, två målvakter som tar allt och allting, och det är så här, ändå så här, visst, det har inte gått många omgångar, men att vi ändå kniper, du vet, den där bonuspoängen på det här lotteriet straffar, det ger någonting till den totala känslan i alla fall. Det hade inte varit någon katastrof att åka därifrån med en poäng efter den typen av match, men det ger ändå lite grädde på moset på något sätt, som går inte att komma ifrån det. Men jag tänker, Robin, du var inne på Killings intåg och så. Hur vill du att, liksom, hur ska vi disponera honom framöver?
Jag tycker det är självklart att han ska spela med Stefan Elliot när han kommer och bilda ett liksom rejält första par de två. Det är för mig ingen snack. Men fram tills dess så har jag väl inget emot dem. Jag blir inte arg om de kör Killing Alm nästa match också, men jag är lite rädd att de ska fastna i det och tycker att det är värsta drömparet, så därför att det är två killar med skägg och den biten. Liksom. Det är jag lite rädd för. Så att jag, samtidigt så vill jag inte bryta upp det vi har med de backparen. Så att men om jag fick välja skulle jag nog spela, byta upp Karlsson och Odelius i så fall. Sätta en av varje med Alm Killing. Förmodligen Karlsson med Killing, och att de spelar mest av alla istället för att Alm och Killing spelar mest av alla. Jag har ju inte, vi snackade ju Johan Alm när hans intåg kom, och jag tycker ju att han är en användbar back så, men han spelar liksom näst mest av alla backar 5-5 senast, och det är alltså så pass brett register har inte han att jag tycker att han ska göra det. Jag ser väl han som och sjätte back kanske. Så får vi se när Elliot kommer, om han blir sjua eller inte i min bok. Men där håller jag honom faktiskt. De andra är bättre och bredare register. Även om jag tycker att han är användbar utan att vara särskilt bra. Jag skulle nog spela Killing med Karlsson tills Elliot har anslutit.
Tycker du annorlunda, Jonas?
Nej, det gör jag ju faktiskt inte. Killing och Karlsson hade jag nog också gärna sett. Så kan Odelius få bära upp Johan Alm lite grann. När det handlar om pucktransport och så.
Man gillar ju inte att Odelius har spelat lite mindre nu när Alm och Killing har kommit in. För att han, alltså tittar vi på de siffrorna vi har på backarna så är det ju, har jag, Kalle Odelius har liksom bäst differens när han är inne på isen av alla backar i vårt lag. Men att han spelar liksom 10 minuter när han spelar 20, det gör mig lite rädd att det är han som blir nästa att inte få byta om när Elliot ansluter. Men å andra sidan, han spelar ju nu medan Hedström är sjua. Så att då kanske det blir han. Men jag är lite rädd att det ska vara liksom så här, om en så kallad offensiv back Elliot ska in, så ska någon offensiv kliva ut för att vi behöver renodlade boxplaybackar. Liksom det resonemanget, det är jag väl lite rädd för.
Ja, det är jag lite orolig för också. Och Delius är ju, han är ju faktiskt, han är ju till exempel bättre än vad Kevin Karlsson är på att ta ut pucken under kontroll i egen zon också. Så att jag är lite rädd för det också, att det är han som kommer att få stryka på foten där.
Mm. Hörrni, jag tänker, om vi blickar framåt då, två omgångar. Vad vill ni se för svar? Det är så jävla studiofråga, men liksom, vad vill ni se ytterligare fall framåt för Djurgårdens del då, först och främst?
Alltså att vi får igång powerplay igen, eller får igång det, men att vi petar in ett eller två mål här de kommande två matcherna i alla fall, och att vi fortsätter åtminstone ha en sån här stigande formkurva gällande försvarsspelet. Det är väl det jag känner.
Ja, men nu har vi ett embryo till något bra här. Nu har liksom försvarsspelet suttit i två matcher. Nu vill man ju fortsätta ha, jag vill fortsätta ha en tydlig positiv differens. Vi kommer till fler skott än motståndaren. Vi kommer till fler målchanser än motståndaren. Fler skott och målchanser i skottsektorn. Liksom gör man det över tid så kommer det bli bra. Och det tycker jag att vi har absolut spelat material för att göra. Så att nu, som jag sa tidigare, jag bryr mig egentligen inte om det är liksom låg eventmatcher eller hög eventmatcher. Det måste inte vara liksom 40-25 i skott. Det kan också vara 25-15. Liksom det gör mig inte så mycket. Jag vill bara att vi är kontinuerligt bättre än motståndare. Sen om det är inte så fartfyllda matcher med mycket målchanser eller inte, det spelar mig mindre roll.
Okej, för det är ändå, vi ska väl nämna det, att först så är det Vita Hästen borta och sen på fredag så är det Björklöven hemma. Så det liksom spelar ingen roll. Det är inte så att vi vill se, du vet, en övertygande, enkel, komfortabel seger borta mot ett Vita Hästen som placerar sig längre ner, och vad vi får anta en tuffare match hemma mot Björklöven kanske. Är det för tidigt in på säsongen liksom att så här, det finns mycket annat som väger över och som är intressantare än att liksom just bara så här gå på, ja, men vi ska vinna med 4 puckar borta mot Vita Hästen och...
Alltså, hockey för mig är för random för att man ska kräva liksom vissa saker i enskilda matcher. Jag blir inte förvånad om vi liksom torskar upp mot Östersund en match och sen vinner hemma mot Björklöven. Så kan det vara. Liksom. Så att jag ställer inga så särskilda förväntningar eller krav på viss typ av match baserat på motståndet, så ska jag säga.
Nej, det gör väl inte jag heller. Men alltså, det faktum att vi har tagit alla de här poängen som vi har tagit nu gör ju liksom att ett eventuellt tryck släpper ju lite grann på de här två matcherna då. Det gör det ju. Jag menar, hade vi spelat sämre och dessutom bara tagit kanske hälften så många poäng eller skalat bort en 6 poäng eller någonting sånt där, då hade det ju blivit en annan grej. Då blir det ju lite mer så här att vi måste ju ta poäng i var och varannan match här nu för att inte börja halka efter. Så att det... Nej, jag känner väl mer att bara vi har liksom en spelmässig formkurva som fortsätter peka uppåt, så är jag nöjd.
Mm. Jag ska bara säga det om Vita Hästen. Vill ni ha lite historik kring denna märkliga klubb? För det första ska jag säga att alltid när man hör Vita Hästen så tänker man ju på, är det inte något krökställe i Väsby som heter Vita Hästen?
Jajamän. White Horse på engelska.
White Horse.
Så är jag. Det är där.
Syns på hästen, som man säger.
Ja, syns på hästen. Jajamän.
Ja, det är många dårar man har sett där under min korta period som jag bodde i Väsby.
Jag,
för kort period.
Jag, Axel Hellman och killen som kallas Jerka Långburk satt där.
Varför kallas han för Jerka Långburk?
För att det är Jerry Lundberg.
Ja, okay. Fan vad jag älskar att du bara kastar ut namnen helt. Ja.
Båda har jobbat för Djurgårdens skol IF. Kolla Flashback. Nej, men vi tog en bärs där i väntan på att min mamma skulle skjutsa oss till flygplatsen när vi skulle till Reka i Kroatien.
Ja. Det här blir bara bättre och bättre. Kände jag.
Ja, men där är anekdoten slut.
Ja, okay.
På hästen i Väsby.
Var det långburkar inblandade eller?
Nej, det var ju restaurang. Får ju glas liksom.
Ja, okej. Okay. Ja, Jerka, hur mådde han då?
Ja. Nej, det var bra.
Jerka Långburk, det är för övrigt ett jävla 10 av 10 namn måste jag säga.
Ska jag göra en övergång här till nästa grej i körschemat kanske? Så
jag måste bara säga en grej om Vita Hästen då. Förutom att jag alltid tänker på White Horse i Väsby så har man ju ändå alltid undrat, liksom, det är ett udda namn på ett hockeylag och anledningen är ju att IFK Norrköping och IK Sleipner slog ihop sina hockeysektioner 67 tror jag att det är. Och laget kom i folkmun att kallas Vita Hästen och anledningen var helt enkelt att IFK spelade i vita tröjor och att Sleipner var Odens häst i den nordiska mytologin och de lirade i röda tror jag. Så då
Sleipner åtta ben tror jag.
Och namnet var så etablerat bland folk så att 73 så valde man att göra det till sitt officiella namn. Stark historia måste jag säga.
Ja, verkligen.
Och då, det finns ju lite finns ju lite djurgårdskoppling här, för det är som så att den 7 mars 2014 så hedrade man de tre största legendarerna i klubbens historia genom att hissa upp deras tröjor i Himmelstalundshallens tak, och dessa tre valdes ut av folket genom en internetomröstning på nt.se där totalt 9 spelare var nominerade. 4700 personer röstade på sina tre favoriter under en veckas tid. Och som nummer 1, då alltså flest röster, så hittar vi Rickard Rauge med 3057 röster. Och vad är djurgårdskopplingen på Rauge, Robin?
Han gjorde en säsong i Djurgården på 50, eller en säsong, han gjorde 15 matcher i Djurgården på 80-talet. Inga mål.
Nej. Och är numera ordförande i klubben också.
Jajamän.
Hissade sig själv. Nej, han var väl inte det då.
Nej, det var
2014.
Ja, det var lite om Vita Hästen i alla fall.
Ska jag nu berätta vad som ligger bredvid White Horse i Väsby?
Ja, det borde jag veta, men kör.
Det ligger ett hamburgerställe som heter Brutal Burgers som är otroligt bra. Ingen sponsring, ska jag säga. Men väl inne på restaurangen så hänger det en signerad matchtröja på väggen där det står typ världens bästa burgare och så är det signerad Linus Klasen, hans matchtröja från Schweiz.
Oj. Vad i hela helvete hänger den där på?
Han tycker väl att det är världens bästa burgare.
Ja, det är väl lite konstigt så.
Okej. Okay. Ja, men det är en fin övergång för där finns det lite rykten kring honom.
Den var ju 5+ faktiskt.
Om de nu känner Linus Klasen.
Otroligt.
Helt otroligt. Man kanske kan dra dit och köpa en burgare och fiska efter lite insight på vad som händer. För nu ryktas ju Linus Klasen till Djurgården.
Ja. Vilken jävla otrolig övergång. Från...
jag kan inte släppa den.
Från Jerka Långburk. Det är otroligt. Ja, vad har vi på Linus då? Vad är detta? Varför är han tillgänglig?
Han har brutit sitt kontrakt till Schweiz.
Olämpligt att jag sitter och skrattar nu.
Ja, han verkar ha en lite tuff familjesituation. Det har inte kommit ut exakt vad som gäller. Man hade ju en son för 2 år sedan som var sjuk i hjärnhinneinflammation och nu kommer en rapport om att han har till barn som har fått någon diagnos som gör att han vill flytta hem till Sverige. Och det sägs helt enkelt att Djurgården är aktuellt. Vilket är smått otroligt, för ett år sedan så spelade han i Luleå och gjorde 42 poäng. Och är ju liksom en av den här erans bästa spelare i Europa, får man ju säga.
Verkligen. Nu gissar jag hejvilt. Jag tror att Nya Karolinska skulle kunna vara en del utav det här. För jag vet att man är väldigt bra på det här inom det ämnet och just med barn. Så lägger man det pusslet, vilket är ett tråkigt pussel att ligga, och nu spekulerar jag bara, men då är det ganska fullt förståeligt att man vill vara så nära och göra det så simpelt och enkelt för sig själv tillsammans med det då. Skulle jag tro.
Så som jag har förstått det, så är det här ryktet inte taget i luften i alla fall, utan det finns en seriös kontakt mellan Djurgården och Linus Klasen. Sen tror jag inte att det är klart på något sätt, men det är ju ett namn som, om det droppar ner, så då är det ju så att man liksom får gå upp till styrelse och ringa folk med pengar och lösa det liksom. Det är ett namn på den nivån.
Absolut.
Sen vet jag inte om det är aktuellt liksom. Om det är nu så att han flyttar hem till Sverige för att han har något problem med ett av sina barn, så han kanske inte ens ska spela hockey närmsta månaden eller så, utan han kanske har sagt vi får se framåt jul eller någonting, jag vet inte, men rent sportsligt hade det såklart varit en otrolig värvning för Djurgården.
Ja, alltså han skulle ju ligga på Jonathan Dahléns siffror i Hockeyallsvenskan, så är det ju. Men sen är det ju väldigt viktigt att påpeka också att under de här omständigheterna som han eventuellt skulle flytta hem, eller som han kommer ju flytta hem, men sen om han spelar hockey eller inte, men om han skulle spela, så är det ju väldigt speciella faktorer som ligger bakom, så man ska nog inte kanske förvänta sig att han kommer att ligga på, kunna prestera på en jämn nivå liksom. Så jag menar, det går ju inte riktigt att inbilla sig vad som går igenom en förälders huvud och hjärta i sådana situationer, hur det påverkar ens vardag liksom. Så att det tror jag man får inte glömma det liksom. Så
nej, det ska man ha en jävla respekt för. Det vet alla som har ungar, och man vet ju själv hur man är, bara liksom, det är lite hög feber. Det är liksom otroligt mörka tankar som går igenom en. Och om man då har ett konstaterat allvarligare sjukdomstillstånd, så ja. Men nu spekulerar vi väldigt mycket, men ja. Vi kan väl konstatera och landa i att om Linus Klasen kommer till Djurgården, så är det ett enormt tillskott, och vi följer utvecklingen helt enkelt. Vi ska väl nämna också att David Blomgren har fått A-lagskontrakt. Tankar?
Det tycker jag väl att han har spelat sig till, och som vi sa för några poddar sedan, så har ju både han och Victor Nilsson gett oss ett positivt besked om att de håller på hockeyallsvensk nivå och kan användas, vilket har gjort den här forwardsjakten lite mindre akut helt enkelt. Så att det känns ju bra, tycker jag.
Mm. Och målvaktsfrågan då, Jonas, har vi en tydlig etta nu, eller ska vi fördela det jämnt mellan, eller vad bör vi göra?
Ja, det här är lite intressant faktiskt. Alltså det är klart att vi har en tydlig etta nu. Jag menar, Lindbom har ju spelat 6 utav 8 matcher och Galajda har fått 2 då, såklart. Men jag trodde nog att man skulle peta in Galajda här nu i någon av de här 2 senaste matcherna, men valde man att fortsätta på Lindbom, och alltså resultatmässigt så går det ju absolut inte att argumentera mot det, om man säger så, på något sätt. Men men man vill ju hålla honom lite igång ändå, eller kan det vara liksom så att man har man gett upp, alltså, så, och nu siktar in sig på att ta in en annan målvakt, för vi har ju en situation som,
eller någon mellanting, att man bara känner att Lindbom är för bra, vi kör så länge han är het, sen får Galajda gå in helt enkelt. Lindbom får spela tills han ger bort sig, typ. Men jag trodde också att Galajda skulle få en av de här 2 matcherna mot Västervik eller Västerås. Jag hoppas väl att det behöver inte vara 50-50, men att Jag hoppas väl att Galaida åtminstone står en av tre eller någonting, så att vi, jag menar, alltså Galaida gjorde en jättebra match mot Antuna också, ska säga, så att
ja, han var bra i den.
Jag hoppas att vi roterar dem lite mer framöver faktiskt, även fast Lindbom har varit fenomenal. Sen om Galaida ju bort sig, då får man väl svälja det helt enkelt, men nej, jag hoppas att vi kan rotera lite hårdare där.
Hörrni, jag tycker vi har fått med det mesta som vi hade tänkt väl. Inte för att vi har något benhårt körschema här. Men ska vi sikta på att ta nya tag efter de här två matcherna? Och då börjar vi närma oss 10. Eller då har vi lirat 10 matcher och då är vi 5 matcher ifrån. Vad jag trodde att då borde väl ha satt sig lite tabellmässigt. Men så sa Humle och Dubbla att det är 20 matcher. Då jävlar kan vi börja... börja liksom lägga något värde i vart vi ligger i tabellen och hur andra lag ligger i tabellen, för då har det satt sig mer.
Det är lite svårt att veta, med tanke på det jag sa för typ ett tag sedan om att det är 7-8 lag som ändå hypats upp i år, så det är ganska svårt att veta vilka man ska liksom hålla på och inte. Är det bra att Västerås tappar poäng för de kommer vara med där uppe? Eller är det bra att Björklöven hackar för de kommer vara med? Alltså så här, man vet inte riktigt vilka som vi kommer kampera med än. Så att det är svårt att lägga så mycket intresse i de andra matchernas utfall än så länge.
Nej, alltså vi har ju ett Almtuna som ligger 4 just nu. Som har gått väldigt bra till exempel. Och det är ju ingen som har räknat med att de skulle ligga där uppe. Det har ju varit kvalplats. Har ju alla trott gällande Almtuna. Så att, eller alla, men väldigt många i alla fall. Så att det... Nej, det är ju för tidigt helt enkelt för att se. Så att vi får vänta ett tag till.
Och avslutningsvis en uppmaning. Köp biljetter och stötta Djurgården på plats på anrika hovet. Mot Björklöven är det en fredagsmatch med nedsläpp 19.00. Och de här bataljerna på fredagar är otroligt jävla roliga. Det blir vad man gör det till och förutsättningar finns verkligen att göra det kul. Så bryt av. Gå på hockey, gör det nu på fredag och så kommer vi tillbaka efter den matchen någon gång. Kanske helgen där, så sätter vi oss ner och summerar det som har varit. Hörrni, stort tack för att jag fick joina er.
Tack för att du var med, det var jättekul.
Och tack Jerka Långburk måste vi säga också.
Ja, definitivt.
Otroligt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.